Ja, jag instämmer här med Robert att det är roligt att vara här igen och att vi får fortsätta det här goda arbetet nu efter pandemin. Tackar så mycket också för ett deltagande i kollekten här som går till det här ändamålet. Ja, det var en sak som gjorde att jag har valt den här texten som jag ska använda mig utav här idag. Och det är ifrån Galaterbrevet 5 och 7. Jag fick en liten irritation i halsen här igår, så att jag är tacksam för det där glaset där det kan komma till användning. Sen kan det ju vara så att under tiden som man talar så smörjer man upp strupen. Det vet ju du, Johan, hur det funkar så ju. Ja, vi får se hur det slutar, antingen i kaos eller i välsignelse. Ja, den här texten, den kanske är lite uppfordrande att börja en predikan med, men jag ska ändå ta den här. Galaterna, Galaterbrevet, och kan man undra, vad är det för sammanhang? Ja, det här rör sig ifrån Paulus första missionsresa. Och han kom efter den helige ande som hade avskilt dem för att ge sig ut med evangelium. Så kom de till det nuvarande Turkiet. Och där hittar vi då de här platserna, Derbe, Lystra och Ikonium. Där förkunnade de Guds ord och hade en oerhörd framgång i evangelium. Men jag vet inte vad som hände dem egentligen, för så här skriver han. Ni började bra. Vem har nu hindrat er så att ni inte längre lyder sanningen? Till det har ni inte blivit övertalade av honom som kallade er. Ni började bra. Det var en väldigt bra början på de här platserna. Men sen hade det kommit hinder i vägen. Och läser vi det här brevet förstår vi ju vad det är för hinder. Det fanns alltså krafter i det här området, i församlingarna, som ville ta bort den där spontaniteten och glädjen i Jesus. Och de kom och sa till dem, alltså där lätt är det inte att bli frälst, utan här är det lite regler och här är det förordningar som ni måste följa. I början så bara tog de emot och det fanns inga reservationer. Och Paulus säger att det var sån glädje och sån generositet bland dem, så de till och med kunde rivit ut sina ögon om det hade behövts och gett till Paulus. Alltså en sån där effekt som man kan uppleva i en stark väckelsetid. Det finns inga ekonomiska hinder. Finns det behov så bara lägger man. Man lägger allt och mer än det vad man äger och har. En sån glädje och inspiration. Nu hade det kommit hinder i vägen för dem. Då tänkte jag, förra söndagen, det var den sjätte. Det är en stor söndag för oss som är fantastiska skidåkare. För då åker vi ju Vasaloppet. Antingen gör man det på plats eller framför tvn. Och jag har alltså ingen gång åkt det på plats, men jag åkte många gånger framför tvn. Men, och jag tycker det är så fascinerande. Då hade jag först haft på nyheterna och lyssnat till. Och det var ju tråkiga nyheter. Det är så tråkigt, det har ni ju allihopa matats med nu under snart 3 veckor. Vilka tråkiga nyheter. Sen när jag lyssnat på nyheterna, då gick jag och satte mig framför tvn. Och var hamnade jag någonstans? Berga by vid Sälen. Solen sken. Snön gnistrade. 15 000 människor stod förväntansfulla och väntade på att klockan skulle bli 8 och att de skulle få ge sig iväg i spåret. Och jag tänkte det, vilka kontraster. Vilket underbart land vi får leva i, tänkte jag. Vilken natur vi har, så underbart och så härligt. Och de stod där i kylan i detta underbara solsken. Och de var förväntansfulla 9 mil bortom den här startpunkten låg Mora. och i fädernas bo mot nya segrar, hette det där. Alla ville komma dit och alla ville komma först. Men när jag satt kvar där, alltså ni vet, den här sändningen börjar 7 och 8 går startskottet, och intervjuar de folk och deras förväntningar, hur de har laddat upp. Alltså det går ju inte att inte ha förberett sig för den här färden. Utan de var väl förberedda, hoppas jag, de flesta. Men sen går startskottet 8 och de ger sig iväg. Ni vet att det är 15 000 människor, det första stället de ska upp till. Det heter Smågan. Och det är en brant backe upp där, det första. Men det var de som inte ens kom dit, vet, utan där träffade han någon, staven gick av. Skidan bröts och de kom aldrig vidare. Den här som bröt skidan, han såg man troppade iväg därifrån, djup besviken. Staten blev inte vad han hade tänkt. Det blev lite kaos trots Sveriges välorganiserade och vältrimmade organisation. Riktigt nådde inte fram. Så blev det där. En del klarade inte ens staten. Och ni började bra, säger Paulus här, men nu har det kommit hinder i vägen. Och du vet, ska man upp till den första stället, Smågan, det är nog rätt så kämpigt. För det ligger ungefär en mil från startplatsen och så sätter den här mjölksyran i, vet du, den är ju väldigt jobbig. Det är därför jag aktar mig för såna här löparlopp och sånt där, vet du, för att det är det värsta jag vet, så är det att få mjölksyra i kroppen. Det tar emot väldigt då. Vi har åkt mycket skidor, min fru och jag, men det som jag tycker är trevligast med skidtur, det är, vi har ofta varit uppe i fjällvärlden, det är att vi gör i ordning en ryggsäck, vi har med oss kaffe och smörgås, och sen sätter man sig i en driva, solen lyser och så kopplar man av. Den typen av skidåkning, den tycker jag mer om. De här uppförsbackarna, de här slitsamma tävlingarna, det är inte min grej helt enkelt. Men jag vet ju att det finns en verklighet i detta. Och denna mil efter starten, den är nog en utmaning för många. Och många kommer inte längre. Så är det också på trons väg, vill jag nog säga. En del tar emot med glädje, upplever så mycket av Jesus. Det är så härligt, så underbart. Men sen, rätt så snabbt, så sätter det in lite motstånd och ifrågasättande. Och de börjar bli tveksamma och så får de, och det gör lite ont i kroppen. Och det är inte samma glädje att läsa sin bibel och tjäna Jesus längre. Och redan där då, efter en mil, så tar det stopp för många. För man är inte inställd på att det krävs någonting, att det kommer till att ta sin tribut utav ens kropp. Men de som hade förberett sig och som kände, det här loppet ska jag vinna, de visste ju om detta, så de hade ju förberett sig för det. Är kämpigt den första biten upp där. Där det är en 150 meters stegring under en mils färd. Sen går det bättre och de kan liksom släppa efter lite, eller åtminstone tar det väl inte emot så mycket, för de ska ju vidare. Och så får de köra ett par mil. Och jag vet inte hur de känner, men så kanske det återigen börjar att tryta lite på ens kondition. Och efter Smågan så bär det upp för igen mellan Mångsbodarna och Risberg. Det här har jag fått skriva upp eftersom jag aldrig har varit där, förstår ni. Så har jag fått göra lite anteckningar. Då kommer det en ny uppförsbacke. Och klarade man sig kanske i starten fram till Smågan, så kanske det nu börjar tryta lite utav konditionen. Men de som segar sig igenom det här och stavar på där och kör allt vad de makar. De börjar se, ja men det går lite lättare nu. Och efter Risberg, se vad jag läser här. Efter Risberg, då har man hunnit 3,5 mil därefter. Så börjar det att platta ut sig i Oxberg och sen går det rätt så bra nerför. Och de kämpar allt vad de kan. Och så kommer den första i mål. Och jag tänkte så här förra söndagen. Ibland så brukar jag hinna gå på gudstjänsten. Den börjar 10:00. Då tänkte jag, det första jag kom hem satte jag på tvn. Jag vill se målgången. Jag tycker det är så fantastiskt. Jag kommer ju aldrig själv till att få den här kranskullan till att slänga en sån här krans runt min hals. Men det ser så härligt ut. En för den manliga segran, en för den kvinnliga segerkransen. Och jag tror att den, nu är det så ledsamt, vi har ingen norrman här va? Men det är så ledsamt, för de sista 6 åren har norrmännen vunnit herrarnas lopp. Jag tycker det är lite fel. Det är ju ett svenskt lopp detta, från början till slut. Vi har ju kört Vasaloppet i Sverige i 100 år. Och det såg ni kanske på tv, det var lite annan utrustning i början. Men de kämpade på då också. Ja, nu vann det en normande. Och ni förstår det, när han får segerkransen, då tror jag han tänker så. Att det var kämpigt och slitsamt, men nu känner jag bara glädje. En del lopp ser man ju när skidåkare är ute. Att de kommer över mållinjen och så faller de ihop som en hösäck där. Precis slutkörda, men de har sprängt målsnöret. Alltså Paulus, som vi läser hans brev, han hämtar faktiskt saker ur sådana här händelser när han talar vidare här i de olika breven, att så här går det till. Och när vi läser Bibeln så tänker jag så här, vad är det? Det finns ju olika slags hinder. Det kanske inte är konditionen som tryter på trons färd emot målet, utan det kan vara annat. Det finns i Bibeln, i Johannes, så står det att många utav rådsherrarna trodde på Jesus, men man var rädda för att bli uteslutna ur synagogan och ville inte bekänna det. Fegheten är ett hinder faktiskt. Jag tror att många har startat rätt så bra. Men sen är det de som har ifrågasatt dem, och de har fått utstå lite hån och förakt. Så det hindrat dem, och de har dragit sig undan. Det fanns en trollkarl som hette Elimas i Paphos på Cypern. Det stod att Paulus och hans följeslagare, de kom till Salamis, tror jag, på Cypern och färdades över hela ön till Paphos. Där var vi för ett antal år sedan. Det är en underbar plats med väldigt skönt och härligt vatten att bada i. Men det tror jag inte Paulus hade en tanke på. Han var ute i andra ärenden än att koppla av. Men där fanns det en landshövding som hette Sergius Paulus som tog till sig ordet. Men då var det en som hette Elimas, en trollkarl, som hade goda kontakter med den här landshövdingen, och det står att han ville hindra honom från att komma till tro. Och jag tror att det var ekonomiska motiv som var hindret där faktiskt. Han kände att han tjänade pengar på sin trolldom, och det hindrade honom från att försökte hindra Sergius Paulus. Men jag kan inte dra den slutsatsen att Sergius Paulus lät sig hindras, utan att han gick vidare. Ja, det finns alltså många olika anledningar. När den etiopiske hovmannen färdades fram på denna mirakulösa färd som Filippus blev inblandad i, där han hade varit uppe för tillbedjan i Jerusalem. Och färdades där och satt i sin vagn och läste Jesaja 53 om Jesu försoning. Han kunde inte förstå, vem är det? För Filippus hade fått ord att bege sig ut på den öde vägen som skulle leda till Gaza. Han ifrågade, det gjorde man inte på den tiden. Gav Gud en order så ifrågasatte man inte den, hur tokigt det såg ut. Utan Filippus gjorde det. Och han kom ut där på vägen och då mötte han den här färden. Och det står att han närmade sig vagnen och han såg att han satt och läste. Och det blev ett litet samtal där mellan hovmannen och Filippus. Vem är det här skrivet om? Och med den utgångspunkten började Filippus att förklara Jesus och vad som hade hänt i Jerusalem. Och han tog emot ordet. Och där var det faktiskt hovmannen, han tyckte det här är starkt, det här är något för mig. Och han frågade, här är vatten, vad hindrar att jag döpes? Ni vet, det är många hinder när man ska döpas. Vi skulle ha en dopförrättning en gång och vi hade haft ett samtal med en man då som var en dopkandidat. Sen ordnade vi till dop, men han kom inte, dopkandidaten. Det var fler som skulle döpas och det var ju inte förgäves, men han kom inte. Och på den här bönesamlingen vi hade haft innan, då sa en broder till honom så här, nu vet jag att när du ska döpas nästa helg så kommer det till att sätta in kraft i dig. Det är tvivel, det är annat som vill hindra dig från att gå den här vägen. Men du ska stå på dig, du ska gå den väg som du har överlämnat dig till att gå. Jag träffade denna mannen efter den här dopförrättningen där han uteblev. Och så frågade jag, varför kom du inte? Nej, sa han, du vet den där mannen som talade till mig. Han sa att det finns saker som kan sätta an och vill få dig till att säga nej till det här, till den här möjligheten. Och det var så, det hade satt in kraft i honom. Han kom kanske ifrån en miljö där de tyckte det här var det tokigaste han kunde göra. Det fanns hinder i hans väg. Och han gick inte den här välsignade vägen som står angiven i Bibeln. Ja, vad är det som vidare som Paulus säger här i det andra? Timotebrevet skulle jag läsa något ur. Hade jag inte lagt någonting där. Men jag tycker det är så viktigt så jag vill ha med det här i alla fall. I det andra Timotebrevet 2 och 5. Och det var inte där ni. Det hade de plockat väck precis nu när jag skulle ta det. Jo, här hittade jag det. Jag ser nog lite dåligt också. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna, står det. Innan står det, lid också du som en god Kristi Jesus-soldat. Ingen soldat är upptagen av bekymren för sin försörjning. Han vill stå i hans tjänst som har värvat honom. Och den som tävlar blir inte krönt med segerkransen om han inte följer reglerna. Det är sant, det är inte någon semesterresa man är ute på när man ska följa Jesus, utan det är faktiskt väldigt allvarligt och viktigt att man har klart för sig vad det är som man har gett sig in på. Och det står annat där i första Korinthierbrevet 9:25. Men alla som tävlar underkastar sig i allt hård träning, det för att vinna en segerkrans som vissna, vi för att vinna en som aldrig vissna. Jag löper alltså inte utan att ha målet i sikte. Jag boxas inte likt en som slår i tomma luften. Det är sant det han säger här. Alla som tävlar. Jag kan tänka mig att alla de 15 000. Och vet du, jag har sökt på Google och tänkte jag skulle vara intressant att veta hur många av de här 15 000 som kom till Mora. Men det fanns ingen uppgift om det. Det tyckte jag var tråkigt. För det skulle jag kunna tänka mig att alla kom inte dit. En del kom ju inte längre än till startplatsen. Men alla som tävlar underkastar sig hård träning. De här för att vinna en krans som vissnar. Vi för att vinna en som aldrig vissnar. Det finns alltså likheter med en sån här tävling med den tro som du och jag blivit delaktiga av. Jag tycker det är så underbart med evangelium. De här som misslyckades på startplatsen, de fick bryta loppet. Men det gör inte Jesus. Så hård är inte han. Han säger så här, vi börjar om igen. Går kärlet sönder och det som vi hade hoppats och kämpat och tyckt för, det höll inte längre till startplatsen. Då kommer Jesus, vi börjar om igen. Du ska få ny kraft och ny välsignelse. Och då kom kallelsen, ni vet, vi läser ju om Jona. Gud kom till honom igen och kallade honom. Och så gör Jesus. Och de som tycker att åken tog slut redan efter en mil när det var uppförsbacke, då finns det någonting i ett Vasalopp som heter depåer. Har du varit vid någon depå en gång? En depå som jag känner till, det är det här förmiddagsmötet. Det här ska det bli påfyllning så du får ny kraft. Det är där uppe är det blåbärssoppa och lite annat som ska ge lite energi. Och vi har bönen, vi har Bibeln, vi har gemenskapen. Du ska ju gå från det här mötet inte trött och pressad och tycker nu har jag avverkat en timme, utan med ny inspiration, glädje och kraft. Depåerna är väldigt viktigt. Det vet de som är arrangörer för Vasaloppet. Det finns många. Det finns ju de här stationerna som jag läste upp här. Oxberg, Hökberg, Eldris och Evesberg och alltihop sånt här. Alla dessa finns det ny energi att hämta. Och de säger blåbärssoppa ska vara väldigt bra. Och så finns det de som har kört slut på skidorna. Då finns det vallaborda. Så de hjälper dig att valla så du tycker det har gått lite för trögt. Det finns alltså mycket hjälp under loppet att få. Det är så viktigt med depåerna. En del är så ivriga. De tycker inte de behöver stanna vid depåerna. Jag bad för på morgon och kvällar. Men jag hoppat över det. Den depån tyckte jag var onödig. Förr gick jag på bönemöten. Men den depån tycker jag inte jag behöver längre. Till slut är man så slutkörd och så trött så man orkar inte fullfölja loppet. Det är alltså alla som startar. De tittar ju inte på den som bröt skidan från början och den som staven gick av. För alla har Mora i sikte. Vi ska fram och få segerkransen och de blir så glada. Men jag vet inte vad de gör med den där segerkransen. Jag skulle tro att efter en tid så har den vissnat och inte så mycket värd egentligen. Men de har ju ett minne för all del. Men vad stod det här? Vi har en segerkrans som aldrig vissnar. Är det något lopp som är värt att fullfölja så är det tronslopp. Vi behöver depåerna fylla på våra liv och bli till välsignelse för vår omgivning. Vad är det står i? Ja, först i ett ord där det står så här. Att såvida vi har kommit iväg så låt oss vandra vidare på samma väg. Har vi startat? Fortsätt. Är det någon som känner att du är tröttkörd som man kan bli ibland? Fortsätt ändå. Såvitt vi har startat ska vi fortsätta. I Hebreerbrevet står det. Vi ska ha blicken fäst på Jesus. Det är nog det bästa recept man kan ge när det gäller att fullfölja det här tävlingsloppet eller tronslopp. Blicken fäst på Jesus. De som har haft det är ju många som har levt under svår förföljelse. Det är inte bara i de här länderna som idag är skrivet så mycket av. Det har ju varit en oerhörd kamp för kristen tro. Under sovjettiden. Många har fått ge sina liv. Men de har stått ut. De har färdats framåt. Varför de har sett på Jesus. Och måtte det aldrig bli så att Jesus skuffas undan. Vi har haft KG Larsson nu i Nybro den här veckan. En bibelvecka. Och han talar om att vi ska ha det finns en strävan efter mångreligiösa sammankomster där Jesus knappt får plats. Vi ska ge Jesus stor plats, tronshövding och fullkomnare. Han som istället för att ta den glädje som låg framför honom utstod korsets lidande. Vänner, låt oss se på Jesus, låt oss färdas framåt. Där finns målsnöret, segerkransen, vi är framme, vi är hemma. Det vissnar aldrig, det är alltid värt sitt pris att tjäna Jesus. Gud välsigna er allesammans. Tack Jesus för det lopp som för oss fram till den oförvissneliga segerkransen. Tack för det lopp där det finns depåer, där det finns hjälp och det finns ny inspiration, kraft och glädje. Herre, om det är någon av vännerna här idag som har tillryggalagt en sträcka på den här vägen men känner att det tar emot just idag, det är motlut och det kan kännas i anden att det kan vara lite svårt. Tack för att du står här idag för att styrka, hjälpa, uppmuntra Herre och fylla på med den heliga andes kraft. Vi får fortsätta. Vi känner att målet ligger inom räckhåll. Snart är vi framme och vi ska få se dig Jesus som du är. Amen.